Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
I Sverige och i ganska många andra länder också, USA, EU, alltså väldigt många länder, så har vi en oberoende centralbank.
Ja.
Och vad det här betyder då är att statsministern eller finansministern kan liksom inte gå upp på, i Sveriges fall då, Riksbanken och säga nu sänker vi räntan till 0% och köper statsobligationer för 10 000 miljarder och jag vet inte, vad mer de skulle kunna be om.
Så sälja guldreserven eller något.
Ja, exakt. Ja. Det kan man alltså inte då göra i Sverige.
Nej, och anledningen till det här, det är ju ganska logiskt om man tänker på det. Man vill inte att någon politiker ska bara få liksom ett infall och beordra Riksbanken att trycka massor med pengar och skapa hyperinflation. Mm. Man vill att penningpolitiken ska vara mer långsiktig än liksom politikens mandatperioder och nycker. Så det blir någon slags skyddsvall som upprättas mellan penningpolitiken och typ politiken.
Ja, precis. Något i den stilen är väl liksom tanken i alla fall. Det ska ju sägas att det ändå är så att Riksbanken är en myndighet som lyder under riksdagen på vissa sätt. Alltså riksdagen granskar dem och riksdagen skriver lagar som rör Riksbanken. Riksbankslagen kommer en ny alldeles strax och sådär. Mm. Men det finns ändå då vissa så vattentäta skott vad gäller då framförallt så här räntesättning, alltså penningpolitiken. Men så här har det alltså inte alltid varit i Sverige.
Nej, och inte i världen heller ska man säga. I Sverige har vi haft olika riksbankslagar och Riksbanken var ju betydligt mindre självständig under större delen av 1900-talet kan man väl säga. Mm. Även om det varit lite av en dragkamp. Riksbanken kuppade igenom med räntehöjning på 50-talet till exempel har jag läst om.
Ja, exakt. Men man kan säga att så här, successivt under 1900-talets vad ska man säga, sista fjärdedel eller något sånt där så har Riksbanken blivit mer och mer självständig. 89 så gavs de större mandat över valutapolitiken och efter det misslyckade kronförsvaret i början av 90-talet och hela liksom 90-talskrisen och allt som kom med det så kom det en ny riksbankslag. Den trädde officiellt i kraft 99. Liksom, summan av kardemumman av den lagen var att Riksbanken har fått den självständighet som den har idag.
Och självständighet är ju någon slags skala ändå som man kan röra sig fram och tillbaka på och då är det väl så att nu är vi längre ut i liksom den självständighetsdelen av den här skalan än någonsin tidigare.
Mm, något sånt. Och som du säger, jag tror att de flesta är med på att det här är ganska logiskt. Även om Riksbanken i perioder har fått och fortfarande får mycket kritik så tror jag ändå att det är liksom ett hyfsat okej uttalande att säga att de flesta ändå känner att penningpolitik är viktigt och att det i grunden kan vara ganska vettigt och bra att ha en oberoende centralbank för att ja, allt det där med trycka pengar och hyperinflation och allt det där du sa.
Och det har ju hänt vid så många tillfällen i världshistorien. Mm. Jag menar, och Robert Mugabe i Zimbabwe är väl liksom bara ett hyfsat modernt exempel.
Precis. Så, när jag hittade en person som sa att vet du vad, det här med en oberoende riksbank det är inte en bra idé. Så var det självklart för mig att höra av mig till den personen.
Ja, mitt namn är Bo Rothstein. Jag är seniorprofessor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Mannen som tycker att Riksbanken inte ska vara självständig efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP.
Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så, centralbanker, så som den svenska Riksbanken, är oberoende i många länder. Ingen säger åt dem vad de ska göra. De skiter i att krogen stänger 5. De har bra flow. Hur som helst, det här är en förhållandevis ny idé. Det är främst från 80- och 90-talen som det varit på tapeten att centralbanker ska eller ens kan vara oberoende från regering. Och det känns inte som att det här är liksom en särskilt brinnande debatt. Eller det har inte varit en särskilt brinnande debatt, kan man kanske säga.
Nej, fram tills förra veckan i alla fall. Då skrev ju nämligen Bo Rothstein, morbror till vår gamla kollega Helene Rothstein, och professor i statsvetenskap i Göteborg, en tunggubbe.
Ja, igen. Verkligen.
Ja. Ja. Han skrev en debattartikel i DN där han då för fram tesen att Riksbanken inte borde vara oberoende.
Ja, sen har liksom ett par andra hakat på också, har jag sett nu liksom bara de senaste dagarna.
Det var helt tyst ett tag. I vår tid är det en kontroversiell synpunkt ändå.
Ja.
Men det var helt tyst.
Ingen svarade på den här debattartikeln. Nej.
Men så tog det fart liksom i Dagens Industri och vi börjar se liksom antydan till en diskussion om det här.
Annika Winst, som väl är någon slags chefsekonom på Nordea, var ute och sa att kanske är dags att se över de här grejerna. Men Bo Rothstein var liksom först genom väggen, så att det är honom man ska prata med ändå. Så att jag ringde upp honom för att fråga vad i hela fridens namn han menade med att Riksbanken inte ska vara oberoende. Och som du säger så är då Bo statsvetare, så att hans kritik mot Riksbanken, den handlar liksom inte om så här, typ nollräntepolitiken eller kvantitativa lättnader eller så här inflationsbekämpningen i sig, eller man ska säga. Utan det handlar om myndighetsteori. Det är liksom hans stora grej på något sätt. Han tycker att vi ska ställa oss frågan, vad är egentligen Riksbanken? Och inte desto mindre viktigt, hur ser egentligen uppdelningen ut mellan regering och förvaltande myndigheter?
Ja, den klassiska uppdelningen är ju att den offentliga förvaltningen i demokrati lojalt och opartiskt ska genomföra det som en demokratisk val, riksdag och av den utsedd regering har beslutat.
Så långt, om man tar caset Riksbanken, så borde ju Riksbanken då vara totalt beroende, 0% oberoende. Men
sen har vi ju ett inslag i den offentliga förvaltningen av självständiga organ. Vi har självständiga domstolar vill vi ha. Vi har självständiga kulturinstitutioner vill vi ha. Vi har självständiga universitet, forskningsråd och så vidare. Och den här självständigheten uppfattas ofta som väldigt positiv. Alltså att vi inte har en demokrati där det är kommunstyrelsens ordförande som bestämmer vilka böcker som ska köpas in på biblioteket. Eller vi inte har en justitieminister som bestämmer hur man ska döma i enskilda fall och så vidare.
Och Riksbanken är då en sån myndighet som har självständighet?
Precis. Den här självständigheten är reglerad i bland annat Riksbankslagen. Och bara för att vara väldigt tydlig här då, Bo Rothstein har ingenting emot självständiga myndigheter. Men han menar att liksom den här självständigheten, den bygger på ett väldigt, väldigt viktigt grundläggande kriterium.
I de här självständiga organen så finns det någorlunda säkerställd kunskap om vad som är rätt och fel, bra eller dåligt.
Även om det finns då myndigheter som har mycket självständighet, så är alla relativt sett liksom överens om att det de gör, det gör de på liksom vetenskapliga grunder eller liksom efter någon slags empiri i alla fall.
Alltså vi är mer eller mindre överens om hur man ska bete sig som domare här.
Ja, och det finns någonting som i alla fall kan liknas vid konsensus om hur man ska så här förbereda Sverige för en katastrof, och därför så litar man på killarna och tjejerna på MSB. Liksom att de behöver inte detaljstyras av politiker.
Det gäller ju också det konstnärliga området. Alltså vi tror att det finns museichefer och teaterchefer som vet vad som är bra konst och mindre bra konst och god teater och mindre god teater. Och vi överlåter så att säga till dem att fatta de här besluten. Även inom det medicinska området överlåter vi ju väldigt mycket av besluten till den medicinska professionen, därför att vi anser att där finns någorlunda säkerställd kunskap.
Det här kallas då för epistemisk demokrati.
Epistemologi, var det rätt?
Ja, ja.
Läran om kunskap, det har man hört någon gång.
Kanske har man hört någon gång. Ja. Jag tror jag hört det. I idéhistoria pratar man väldigt mycket om epistemologi. Det är liksom det är så här grunden för allt på något sätt. Mm. Hur som helst. Det här är liksom inte oviktiga grejer, utan det här är grunden för typ hela vår demokrati. Vi kan ju liksom då ha en statsminister som tycker att det inte finns något vaccin mot mässlingen. Men det krävs ju betydligt mer än så innan vi slutar erbjuda vaccin till barn. Liksom vårt samhälle lutar sig väldigt mycket mot att det finns myndigheter med den här då mer eller mindre säkerställda kunskapen.
Och det jag anar här då, det är att Bo menar att Riksbanken inte kan bedriva sin verksamhet för att de inte har någon sån här säkerställd kunskap. Vilket är oerhört påstående, alltså egentligen.
Det är inte jag som menar någonting här, det är Riksbanken själv som säger att de inte vet.
Det här handlade till en början om kronan, alltså den svenska kronan. Kronan mätt mot andra valutor är ju som bekant rekordsvag.
Mm. Jag var i Köpenhamn här i våras och jag var ju tvungen att sälja njurarna för att kunna köpa middag till Anna.
Det är helt sjukt. Alltså. Den 27 oktober 2021 kostade en euro 9 kronor och 93 öre. I talande stund den 13 september 2023 så kostar den 11 kronor och 94 öre. Det är alltså 2 kronor och 1 öre. Alltså, eller en försvagning av kronan jämfört med euron med 20% drygt.
Och det här tycker då Bo Rothstein är dåligt?
Ja, eller det är nästan ingen som tycker att det här är bra. Men det Bo Rothstein hänger upp sig på här, det är liksom inte liksom huruvida kursen har sjunkit eller stärkt, utan det är att ingen kan förklara varför det händer.
Alltså, de har ju anlitat Europas främste ekonom för att förklara det här med hur kronan har fallit, och han kastar in handduken.
Det här refererar till här är att Riksbanken 2019 tog in en man som heter Philippe Bachetta, med reservation för uttalet, från universitetet i Lausanne, som skulle förklara varför kronan var så svag. Han är liksom typ världens främsta valutaexpert, och han landade i svaret God knows, typ. Och det är liksom inte bara så att Riksbankens inhyrde expert inte har svarat på det här. Ingen ekonom verkar veta.
Samma sak säger ju en av landets mest betrodda ekonomer, Lars Calmfors, i Dagens Nyheter. Det är ett mysterium, säger han. Så det är inte jag som påstår att de inte har den här kunskapen, det säger de själv. Sen finns det, och det är ju problemet värre, andra ekonomer som också är framstående, Lars Jonung och Fredrik Andersson, som hävdar att det är Riksbankens egen felaktiga politik som har skapat det här problemet. Sen finns det återigen en ekonom, Åkerman, som menar att det här beror på att Sverige har för låg statsskuld, så det lönar sig inte att köpa svenska värdepapper. Och så finns det ytterligare ekonomer som säger ingenting av det här stämmer, utan det här beror på en mental bild, alltså den internationellt etablerade Sverigebilden som för tillfället är mycket mörk.
Supersnabbt summerat så kan man säga att Jonung och Fredrik N.G. Andersson sa att den ökande penningmängden är det som har lett till den svaga kronan, medan då Anders Åkerman menar att det är bristen på statsobligationer som då skulle kunna leda till låg efterfrågan på kronor som lett till den svaga kronan. Och de som pekat på att det är Sverigebilden är ganska många, och den bilden, alltså du vet, någonting gängskjutningar, någonting Sverige satsar inte, kronan är svag typ.
Det är ganska långt ifrån det här, som man säger, mer eller mindre säkerställd kunskap som Bo Rothstein då menar att det ska finnas inom fältet för att en expertmyndighet ska kunna göra sitt jobb.
Det är inte bara det att inte Riksbanken har någon kunskap. Den ekonomiska professionen säger ju helt olika saker. Lite kan man jämföra detta som om man skulle komma till sjukhusets akutmottagning med sitt sjuka barn, och där är två läkare som säger att här behövs omedelbart en större operation, och två andra läkare som säger nej, nej, gå hem och ta en Alvedon.
Till råga på allt det här har Bo Rothstein då lagt märke till att Riksbanken och ett antal ekonomer, bland annat Claes Eklund faktiskt och någon statistikprofessor, har liksom olika siffror på hur stor inflationen är. Så att enligt Bo Rothstein är man liksom inte ens överens om hur stort problemet är.
Men i kontentan av det här då, att penningpolitik, det är faktiskt till slutändan politik. Eftersom ingen vet egentligen vad faktan är, så är det ett tyckande typ.
Ja, vad blir detta? Penningpolitiken får ju dramatiska omfördelningseffekter. Höjningen av räntorna innebär ju att bankerna och bankägarna tjänar enormt mycket pengar utan att egentligen ha gjort någonting. Samtidigt kläms ju många hushåll av väldigt ökande kostnader. Ovanpå detta kommer ju att Riksbanken har ju dessutom, utan att egentligen ha något mandat, för det också börjat med en ny politik. Det är inte bara räntan de ändrar, utan de köper ju också värdepapper. Och det här innebär ju att människor som äger värdepapper, i huvudsak förmögna människor, tjänar mer pengar än de som inte eller har väldigt lite värdepapper. Så detta blir en enorm omfördelningspolitik som sköts av icke-folkvalda personer. Det enda vi får här när man saknar kunskap är politik av ovalda personer.
Så det Bo Rothstein säger helt enkelt är att Riksbanken inte förtjänar att vara självständig. För att den ska förtjäna det så ska de veta varför kronkursen är så låg. Eller åtminstone så ska liksom ekonomskrået som helhet, som fält, vara liksom hyfsat överens om ungefär vad det beror på i alla fall. Han menar typ att om Sveriges astrofysiker hade varit så här oense om hur det skulle gå när man skickade upp en satellit från Esrange i Kiruna, då hade de inte fått skicka upp någon satellit liksom.
Nej. Okej, men det här sätter fingret upp på den uppenbara frågan som är, vad är alternativet?
Ja, vad är egentligen alternativet efter det här? Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen, och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju, det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack! Så statsvetarprofessorn Bo Rothstein menar att Riksbanken inte förtjänar att vara självständig, detta på grund av att de inte vet varför kronan är svag. Och den typen av verksamhet som Riksbanken bedriver kräver kunskap, annars blir penningpolitiken bara politik, men utan människor som har valts till att bedriva politiken.
Precis, det är det som han menar. Jag ska också bara säga att jag har hört av mig till Riksbanken för att fråga om de vill vara med i det här avsnittet, och de avböjde. De menade att det är liksom inte riktigt deras sak att lägga sig i. De är liksom föremålet för den här diskussionen snarare än deltagaren i dem, om du förstår vad jag menar. Och jag tycker att det är typ en hyfsat rimlig hållning, om jag ska bedöma deras nej tack, så tycker jag att det är ett fair nej tack.
Absolut, ja, men det var ju schysst att fråga ändå, tycker jag.
Ja, verkligen. Mm. Hur som helst, frågan som du ställde då innan pausen, vad ska vi ha istället för en självständig riksbank? Det är ju då frågan vi ska behandla nu. Men det man ska komma ihåg här, det är att man bara har haft självständiga riksbanksuppsättningar sedan typ 90-talet.
Den etablerade dogmen inom ekonomi är ju att en självständig riksbank skapar låg inflation. Jag vill säga att detta är en hägring.
Det Bo Rothstein säger är ungefär det här. Det man brukar säga när man säger att centralbanker ska vara självständiga, det är att om de inte är självständiga så kommer presidenten eller statsministern eller kungen eller någon, liksom kejsaren, tappa det förr eller senare. Och så kommer hen trycka massa pengar för att finansiera något sjukt, ofta typ ett palats i guld eller någonting, och sen så är det kört.
Zimbabwe är ett klassiskt exempel. Jugoslavien under Slobodan Milosevic, som beordrade centralbanken att trycka upp 15 miljarder kronor till sina kompisar.
Ja.
Många andra exempel, och i nutid Erdogans penningpolitik är väl rätt ifrågasatt. Visst. Internationellt. Tycker inte Bo Rothstein att det här är en enorm risk?
Jo, det är klart han tycker. Men han menar att liksom, har man en Slobodan Milosevic, då kan liksom en centralbank kalla sig hur självständig den bara vill. Den kan ha kallat sig det i decennier innan till och med. Men Slobodan kommer alltid att styra den. Hur man har en självständig riksbank när Milosevic kommer till makten eller inte, det spelar liksom ingen roll.
Och det andra är ju att det finns ju också analyser som visar att det är helt andra saker än Riksbankens självständighet som förklarar låg inflation. Sånt som politisk instabilitet, öppenhet, den historiska skuldsättningen och så vidare.
Men bara för att vara tydlig då, det jag menar är inte att det är kanon att Milosevic sitter och trycker pengar, utan han menar att om man är demokratiskt vald och pålitlig liksom ledare, då kommer det funka. Men om man inte är det så kommer ingenting att funka.
Exakt, och sen så menar han också att det finns mycket forskning som är gjord på, så här, som pekar på hur bra det är med oberoende centralbanker. Men de är ju då gjorda bland annat då på länder som absolut inte har oberoende centralbanker, men som har det på pappret, för att de heter så här, det här är vår oberoende centralbank. Och liksom, om Sverige skulle välja en liksom Slobodan Milosevic-figur till ny statsminister, då kommer det absolut inte hjälpa att Riksbanken juridiskt är självständig på pappret.
Om jag uttrycker mig lite spetsigt, det måste finnas en bortre gräns för hur naiv man får vara som samhällsforskare. Och de ekonomer som hävdar att en självständig riksbank med som dess legala ställning har en effekt, de har för länge sedan passerat den gränsen.
Han menar också att om man tar euroområdet som exempel, de har ju verkligen en oberoende centralbank. Men det är inte så mycket, tycker Bo Rothstein, som liksom pekar på att det gör särskilt stor skillnad för inflationen. Alltså inflationen i euroländerna varierar mellan 1% och 11%. Så att säga att det liksom finns så här en stark koppling mellan då den oberoende centralbanken och förmågan att dela med inflationen just. Det är liksom lite uppförsbacke för den argumentationen just nu, menar han.
Men vad är alternativet då?
Ja, det finns ju många alternativ man kan tänka sig. Det ena är naturligtvis att återta demokratisk kontroll över Riksbanken. Det är i nuläget väldigt svårt eftersom man måste ändra både lagar och också vårt fördrag med EU. Men man kan tänka sig andra modeller för detta. En modell är ju att man till exempel utser en mer blandad kompott som till Riksbankens direktion. Om det till exempel är så att det är den mentala bilden av Sverige utomlands som styr den låga kronan. Med all respekt för kollegorna i nationalekonomi, men detta är inte deras bästa grej. Då behövde ju folk som förstår sig på psykologi, som förstår sig på branding, som förstår sig på marknadsföring för att ändra detta. Kanske till och med etnologer och antropologer. Man kan tänka sig en mängd andra lösningar, till exempel att man blandar så att man har både politiskt ansvariga och experter. Det visar vår forskning att det har en väldigt bra effekt om de demokratiskt valda politikerna måste fatta sina beslut efter att nogsamt ha tagit in experternas värderingar av situationen. Men det är till sist de som har ansvaret och kan röstas bort.
För att liksom koka ner allting så här, det Bo menar att man måste kunna uppnå, det är någon slags ansvarsutkrävning. Folk måste så här kunna röstas bort ifall de har gjort dåligt ifrån sig. Om det skulle vara så att alla behandlade inflationsbekämpning utifrån någon slags så här rådande gemensam kunskap, då skulle det inte finnas någon poäng med att rösta bort folk. För då så här, byter man ut en med en annan som kommer följa exakt samma liksom kurs, om man ska säga. Men om det de sysslar med är politik, då finns det en poäng med att kunna rösta bort folk.
Så sker det ju i andra system. Alltså. Om jag som professor sysslar med oegentligheter eller gör dålig forskning och kommer med dåliga, felaktiga, osammanhängande, ologiska resultat, så åker jag ju på däng av mina kollegor. Och så antar jag att det sker inom kulturvärlden och inom juristkåren, domarkåren också. Va? Så att, men här finns ingen sån, hur ska man säga, epistemisk accountability.
Erik Hemio döper det här avsnittet till epistemisk accountability.
Tre lyssnare.
Ja, exakt. Ja, men det här då med en politisk tillsatt riksbank, det är ju inte så att det liksom per definition blir katastrof, menar Bo Rothstein. Tvärtom så finns det ju liksom möjlighet att samordna finans- och penningpolitik. Han pekar på kapitalet-favoriten Fredrik Inge Andersson till exempel, som tittat mycket på det här.
Han har ju skrivit mycket om detta och han visar ju att under långa perioder före 70-talet när vi hade politisk kontroll över Riksbanken så klarade vi detta med inflationen väldigt väl. Då var det ju två stycken LO-ekonomer, framförallt Gösta Rehn, som uppfann en helt ny modell för att hur man skulle hantera inflationen. En kombination av fackföreningarnas solidariska lönepolitik, en stram finanspolitik och en aktiv arbetsmarknadspolitik som ju gynnade Sverige något enormt. Det var en modell som fungerade nog. Ingenting hindrar att man skulle kunna uppfinna någon liknande modell. Men det kräver ju så att säga att de som är bättre insatta i själva teknikaliteterna än detta än vad jag är, börjar tänka på att vi skulle faktiskt kunna ha en annan lösning än en självständig riksbank.
Men kan Bo Rothstein ändå se framför sig en tid där vi har en självständig riksbank? Eller tänker jag nu att det här kommer...
Vi kommer aldrig hitta tillbaka på rätt kurs. Nej, men han tänker att det kan hända. Alltså att liksom vi förtjänar en självständig riksbank igen. Men för att det ska kunna bli så, så måste typ allt förändras.
Den dagen de kan uppvisa att de faktiskt kan förklara det här, den här problematiken, varför kronan har fallit som en sten, och den också har en idé om hur detta ska åtgärdas, och den dagen de ju faktiskt har en idé om hur den svenska inflationen ska hävas, då är jag beredd att säga ja.
Bo Rothstein är professor i statsvetenskap i Göteborg. Kapitalet slut för den här veckan. Sista chansen att köpa biljetter till Kapitalet live på Skala. Det kommer bli en... Vi är ju klara med förberedelserna nu. Alltså, fy fan, om jag får säga det själv. Jag är så stolt över det vi kommer åstadkomma i förväg. Jag är stolt på förhand. Det är väldigt sällan.
Det blir väldigt bra. Väldigt bra.
Så att typ, om man känner så här... Jag är jätteintresserad av ekonomi och lyssnar på Kapitalet. Jag har ju kompisar som kanske inte lyssnar eller så här, men fan, jag lovar, det kommer bli en sån jävla fin kväll. Ta med folk efter jobbet, gå och käka middag efter, vara på Skala, ta några bärs med oss kanske. Vi kommer hänga kvar liksom.
Mm.
Drömkväll. Alltså det kommer vara en den mest glamorösa ekonomikvällen i svensk poddhistoria.
Men jag har ju faktiskt länge hävdat att liksom underhållningssverige väldigt fattigt på ekonomi.
Mm.
Det här är ju en genre som borde utvecklas.
Verkligen,
vi går i bräschen nu.
Ja, det gör vi verkligen. Vi som gjort det här avsnittet är du, Jakob Persell, och jag, Gunnar Harjus. Kristoffer Krok har mixat som vanligt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hej!